Kväll efter kväll har vi talat om Herrens härlighet, spårat den genom Gamla testamentet. Herrens härlighet är det samlingsbegrepp som Bibeln använder för att representera allt vad som finns i Gud. Hela Guds person, allt vad Gud är, inryms i begreppet Guds härlighet. Alla hans fullkomliga egenskaper. Och alltid när Gud uppenbarar sin härlighet så finns alltså Gud själv där. Och vi såg hur Gud uppenbarade sin härlighet i skönhet i tabernaklet, senare i Salomos tempel. Och nu i vår tid, i sin församling ifrån pingstdagen, när härlighetens ande kom för att ta sin boning i församlingen, Guds nya tempel, i den tid i vilken vi nu lever. Igår kväll, ja fredag kväll, började vi studera det individuella templet, den enskilda människan. Först ställde vi Bibelns diagnos på vem människan är. Och det var en dyster diagnos. Och det var ett hårt studium på fredag kväll. Men igår kväll så talade vi också om Guds lösning på denna dystra diagnos. När Gud dock kan genom tron på Kristus implantera en ny skapelse i människan. Så att människan med hela sin personlighet på nytt kan förhärliga Gud. Ty hon har fått en ny känsla, en ny vilja, ett nytt förstånd. Som hon kan använda och utöva Gud ledes. Och på så sätt förhärliga Gud genom hela sin personlighet. Genom att den helige andes kraft får verka genom den nya naturen. Men detta studium skulle vara ofullkomligt, tycker jag, om jag inte finge stanna också inför dagens ämne, som är Guds barns framtida härlighet. Ty vad Guds barn upplever på denna jord är dock någonting ofullkomligt. Även om det är mycket viktigt och även om det är en förberedelsestund för det som en gång ska komma, som heter Guds barns framtida härlighet. Och vi ska kanske vara lite ovanliga. Genom att vi nu har haft bibelstudier i veckans kvällar, så blir det kanske ett bibelstudium idag också. Jag hoppas att ingen är allt för ledsen för det. Kanske om du inte har bibeln med dig. Ni vet väl att jag blir glad om ni tar bibeln med till gudstjänsten. Om Guds barn tar Guds ord med till gudstjänsten, då blir pastorn glad. Så då vet ni hur ni ska göra mig glad. Och nästa söndag förresten, så är det väldigt viktigt att ni har bibeln med. Och vi ska fortsätta med Hebreerbrevet, det svåra sjätte kapitlet. Så vill du förstå det studiet, så ta Bibeln med dig. Bibeln säger dock att Guds barn redan nu har en härlighet. Jesus sa i Johannes 17 i sin översprästerliga bön i 22 versen: och den härlighet som du har givit mig, Fader, den har jag givit åt dem. Kristus har givit en härlighet åt oss. När Kristi avbild implanterades i dig och mig, så kan vi nu på ett sätt som aldrig kunde ske i gamla förbundets tid återspegla Herrens härlighet. Och jag tycker särskilt om versen i 2 Korinthierbrevet 3 och 18. Det tredje kapitlet talar ju just om detta tema, hur Gud uppenbarar sin härlighet i gamla förbundets tid genom Mose, som förvandlades av Herrens härlighet så att han återspeglade den när han kom ner från berget. Och detta har varit de tre nyckelorden i veckan: att ta emot Guds härlighet, att förvandlas av den för att senare förmedla den. Du har orden på tavlan här nere på predikstolen. Det är nyckelorden för Andreas året: ta emot Kristus, förvandlas av den helige ande, förmedla, återspegla, bli en kanal för vem Gud är. Det är den kristnes uppgift i världen. Nu står det i 18 versen i 2 Korinthierbrevets 3 kapitel: men vi alla som ett avhöljt ansikte, till skillnad mot Mose alltså, återspeglar Herrens härlighet. Vi förvandlas till hans avbilder, till Herrens avbilder, i det att vi stiger från den ena härligheten till den andra. Är det verkligen sant? Förvandlas vi redan här? Ja, det gör vi. Under det att vår kropp blir äldre och förgängligare och gråhårigare och skrynkligare och mindre tänder och så vidare och så vidare, så förhärligas vår inre kropp mer och mer. Vår inre människa blott växer till och vi går från härlighet till härlighet. Och åtminstone är det den normala utvecklingen för en kristen människa, att hon växer till i sitt inre trots att hennes yttre kroppshydda bryts ner mer och mer. Vi går från härlighet till härlighet. Medlet är den helige ande. Ju mer han får kontroll över din inre människa, ju mer härlighet finns det i dig. Ju mer den helige ande har kontroll, uppfyller dig, har kontroll över din nya natur och får verka genom din nya natur, ju mer förhärligar du Herren, och ju härligare ju härligare blir den härlighet som det återspeglar. Det vill säga, ju mer av Gud, med andra ord uttryckt, återspeglar ditt liv. En gammal människa på sitt sjukläger som har varit kristen i 50 år, som är bunden i svåra smärtor till sin sjukbädd, hon kan återspegla Herrens härlighet. Är inte det fantastiskt? En skogshuggare som finns ute i skogen hela dagen, hela veckan, inte möter en människa, han kan återspegla Herrens härlighet. Man behöver inte vara mitt uppe i stadsvimlet där människorna finns för att förhärliga Gud. Du kan vara isolerad, långt ute på en ö, men du kan leva Herren till behag just där. Ty att återspegla Herrens härlighet, det är att låta hans liv och hans ande regera i ditt liv. Och det kan du göra var du än är. Så du kan förhärliga Gud, min vän, om du också inte kan komma till gudstjänsterna, om du också inte kan gå ut och vittna för människor. Du kan leva ett fullt och heligt och rättfärdigt liv inför Herren. Så Guds barn förvandlas redan här. Men dock så måste vi idag få tala om den förvandling som väntar. Ty enligt Romarbrevet 8 så lär vi om en framtida förvandling. Romarbrevet 8:18, där Paulus säger: ty jag håller för att denna tidens lidanden inte betyda jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbara sig, som kommer att uppenbaras på oss. Och så går han igenom hur hela skapelsen, som är lagd under förgängelsen på grund av syndafallet, också den trängtar och längtar efter den dag då förbannelsen ska lyftas bort. Och det sker den dag då Guds barn ska förlossas. Så det står i vers 21 att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och icke den allenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet, vår kroppsförlossning. Ja, det är det naturliga för en kristen människa. Hon upplever, som vi gick igenom igår kväll, denna strid i sitt inre mellan den gamla och den nya naturen. Satan som vill producera synd genom hennes gamla natur, den helige ande som vill producera rättfärdighetens frukter genom hennes nya natur, en ständig krigföring. Gud, när ska jag bli frigjord från denna dödens kropp? Den dag då jag ska förlossas ifrån denna dödens kropp. Till trots att jag kan leva till ditt behag här, så är det någonting ofullkomligt alltid som gör sig påmint. Jag lider av smärta, jag lider av sjukdom. Min kropp är förgänglig. Gud, jag behöver förlossas från denna kroppssida för att på ett fullkomligt sätt få kunna lova och förhärliga och prisa dig. Ja, det ska ske. Och när ska det ske? När brudgummen kommer. När brudgummen kommer. Kolosserbrevet 3:4. Där Paulus först har sagt att inte vi ska ha vår blick vänd till det som hör jorden till, utan till det som hör himlen till. Ty säger han i vers 4, när Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, när han kommer, när vi får se honom, då skola också ni med honom bliva uppenbarad i härlighet. Då ska förvandlingen äga rum när han kommer. Eller som Filipperbrevet 3:20-21 säger: vi återhavar vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån väntar vi och Herren Jesus Kristus så som vår frälsare. Ja, han säger till och med i Efesierbrevet att redan nu så sitter vi med Kristus i det himmelska. Att vi inte bara har identifierats med Kristus i hans död och uppståndelse, vi är också identifierade med honom i det tillstånd han nu befinner sig hos Fadern i himlen. Andligen är vi redan där. Andligen är vår hemort redan där. Vårt medborgarskap är där. Vi är bundna till denna jordiska kropp när vi går här nere. Och det är en ständig konflikt som Paulus upplevde. Hellre skulle jag vilja vara där, säger Paulus. Det är mer av nöden som jag blir kvar hos i denna kroppshydda för att vara till hjälp ännu en tid. Det är mer av nöd och tvång. Vi ska se på det syfte som dock Gud har, som vi är kvar i denna kroppshydda. Det är en jordisk kropp. Den är till för jorden, den är till för detta liv. Det är ingen fullkomlig kropp. Den är underkastad smärta, den är underkastad sjukdom. Den är mottaglig för bakterier. Det finns ingen fullkomlighet i denna kropp. Det är en förgänglig kropp. Men en dag ska den utbytas mot en oförgänglig kropp. Den dag då han kommer, brudgummen. Ty, det står i vers 21, denna förnedringskropp, Kristus ska så förvandla vår förnedringskropp att den blir lik hans härlighetskropp. Har du högre krav? Räcker det att få bli lik Jesus? Det räcker för mig att få bli lik och få en kropp sådan som hans. Han som nu är förhärligad. Hans kropp som nu är passande för himlen. Tänk att också min kropp, den jag ska få, ska bli passande för himlen. En oförgänglig kropp som aldrig ska känna smärta, som aldrig ska bli sjuk, som aldrig ska dö. Vi ska bli lik Jesus, sa också Johannes i sitt första brev, tredje kapitel. Vad vi nu är, det vet vi. Vi är Guds barn, och vi en gång ska bliva, ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, då ska vi bli som honom. Då ska vi bli lik honom. Varför det? Vi ska få se honom sådan han är. Och vi ska verkligen förvandlas till att kunna återspegla honom på ett fullkomligt sätt. Så vänder vi på bladet, sidan 6, sista bladet i det här kompendiet. Jag var nästan rädd när jag gjorde ut det här att, och delade ut det första kvällen, att nu kommer inte folk tillbaka. Och ni kunde ju ha läst sista ämnet, dagens ämne här, och struntat i att komma till förmiddagsmötet. Men jag är glad att ni kom. Det var en risk jag tog. Kroppens förhärligande står det där om, och vi ska alltså bli passande för himlen, som vi har läst i Filipperbrevet 3 här. Vår förnedringskropp ska utbytas mot en himmelsk kropp som ska passa i den himmelska tillvaron. Kan ni tänka det under som ska äga rum? Att här lever jag just nu, står här i predikstolen med denna förgängliga kroppshydda. Jag har till och med lite smärta i min kropp, som jag ofta har. Kanske du också sitter här idag med en viss smärta i din kropp. Kanske du ser dåligt, kanske du hör dåligt. Kanske du ängstas för trapporna när du ska gå ut igen, till du vet att då kommer det att göra ont. Kanske du är ängstig för hemfärden, till du vet att din kropp utsätts för viss fara. Men tänk vilket under som skulle kunna ske redan innan denna gudstjänst är slut, om han kom nu. Denna kropp skulle plötsligt förvandlas och bli en himmelsk kropp, en oförgänglig kropp. I ett nu, när han kommer, ska vår förgängliga förnedringskropp förvandlas och bli lik Jesu kropp. Du förstår, när en kristen människa dör, och detta är ju också ett under, om jag skulle dö, om jag inte skulle få leva till dess han kommer, så ska denna kropp mer och mer brytas ner. Cellerna ska brytas ut dag efter dag, stund efter stund. Mina organ ska brytas ner. Min syn kanske blir sämre, min hörsel blir sämre. Jag ska bli gråhårig om jag får leva så länge. Mina tänder kommer kanske att ramla ut. Bedrövligt, Roland. Ja, så går det. Därför att du lever här i en förgänglig kropp, och du kan inte stoppa förgängelsen. Hur mycket makeup, hur mycket skönhetsoperationer du går igenom, tiden sätter sina spår i denna förgängliga kropp. Och en gång ska den ner i graven, ska den bli stoft. Samma stoft varifrån den en gång skapades. Det är domen som följde ut av synd. Människan måste dö för att sedan dömas. Men den kristne som dör, visserligen begraver vi hennes kropp och lägger henne under mullen. Men, säger Paulus, hennes ande, hon själv, går att vara hos Herren. Så kroppen går till graven, och anden eller själen, det omateriella, icke-materiella i henne, går att vara hos Herren och med Herren. Så alla de Kristus döda är nu hos Herren. Och den dag han kommer, då ska deras ande förenas med deras kropp, som Gud på ett underbart sätt ska ta ut ur stoftet, ur marken igen, och förvandla till en härlighetskropp. Och deras gamla kropp ska förvandlas och förenas med deras ande som nu är hos Herren. Det är det som Paulus talar om i första Thessalonikerbrevet 4. Han säger att först skulle de i Kristus döda uppstå. Ja, men de har varit döda i flera tusen år, Paulus. Hur kan det gå till? Deras kroppar har förmultnat. De är nästan obefintliga. Ja, en del har man ju bränt i aska och strött för vinden. Hur ska Gud kunna samla det ihop? Ja, visst krävs det ett under. Och en fysikprofessor som var kristen fick frågan från sina studenter, det vet väl att inte det är möjligt att samla ihop materian som en gång har förmultnat ifrån en människokropp och göra av den kropp igen. Och den förståndige fysikprofessorn, han gjorde ett litet experiment där. Han tog en silverskål, en liten silverskål. Och så han, ni ser denna silverskål, och så stoppar han den i ett kärl med en stark syra. Jag vet inte vad det kunde vara för syra. Som när den fick ligga där ett tag, den frätte sönder denna silverskål, så att efter en stund den helt enkelt uppgick i lösningen. Silverskålen var borta. Den var tillintetgjord. Men den fanns ju i den där skålen i alla fall, men i lösningen. Men man kunde inte se någon silverskål. Den var helt borta. Ja, nästa gång de träffade så sa professor, nu ska vi se. Så tog han fram en annan lösning och hällde i denna skål där silverskålen hade uppgått i joner. Och efter en stund så började en fällning äga rum. Det vill säga silvret började, jag kan inte de kemiska termerna här, men falla ner till botten. Så att det blev en beläggning på botten utav det silver som en gång hade varit en skål. Så tog han ut den där kakan silver på botten. Och så gick han till en silversmed. Och så sa han, vill du göra en silverskål av den här? Och silversmeden gjorde en underbart vacker silverskål. Vackrare än den silverskål som han först hade släppt ner i denna vätska. Och nästa gång han hade sin klass så kom han tillbaka med en underbart vacker silverskål och sa, vet ni vad det här för skål? Nej, det är den som jag en gång stoppade i kärlet och som försvann inför era ögon. Om jag, som är bara en människa, kan göra ett litet fysikaliskt, kemiskt experiment och åstadkomma denna förvandling, hur mycket mer inte Gud som är skapare av universum? Och så slutar han sitt vittnesbörd. Vad skulle de säga? Ja, min tro är också den. Visst verkar det oförnuftigt och oförståeligt för min hjärna hur Gud ska kunna samla ihop tusentals år i stroft och göra utav den härlighetskropp. Men det är hans plan, det är hans ords uppenbarelse att så ska en gång ske. Om du också bäddas ner i mullen ska kroppen en gång, det som en gång var din kropp, användas för att av det bli en härlighetskropp som ska passa för himmelen. Underbara under. Det ska ske när brudgummen kommer. När brudgummen då kommer och hämtar upp församlingen, först de i Kristus döda uppstår och lyftes upp honom, i luften honom till mötes, sedan vi som ännu lever. Jag vet inte varför de döda måste ha en liten tjuvstart så de kommer upp i jämnhöjd med oss. Vad det beror på att de först ska uppstå. Kanske för att betona att de visst inte är bortglömda, som ju Thessalonikerna var rädda för. Hur ska det gå med de som har dött i Kristus? Ska inte de få vara med om Kristus kommer? Jo visst, de ska uppstå först, sa Paulus. Sen ska vi få vara med också. Upp i luften, Herren till mötes. Sedan ska vi för alltid få vara hos Herren. Skräm nu varandra med dessa ord. Sa han, nej. Ibland gör vi det. Nej, trösta varandra nu med dessa ord. Trösta varandra. Det är en tröst för Guds barn. Säkert för dem som har nära och kära som har dött. Efter uppryckandet ska Kristi domstol lägga rum. Då alla kristna ska träda fram inför Kristi domstol. Det är inte en fråga som ska avgöra var en människa är frälst eller inte. Utan alla som då har uppryckts är ju den frälsta skaran. Men vad som ska avgöras inför Kristi domstol enligt 1 Korinthierbrevet 3 är huruvida du har burit frukt i ditt liv. Huruvida du har förverkligat och förhärligat Gud med ditt liv här på jorden. Och dem som troget har tjänat och förhärligat Gud här på jorden, de ska erkännas den dagen. De ska få lön. De som ingenting har gjort för Herren, som blev frälsta men fortsatte att leva ett egoistiskt liv och byggde, som Paulus säger, med hö och strå och halm på den grunden, Jesus Kristus. Deras verk ska brännas upp. De själva ska visserligen bli frälsta så som genom eld, men gå miste om lön. När sedan lönen har delats ut och erkännandet har givits i himlen, så tror jag att det blir som det står i Uppenbarelseboken 4, att kransarna ska läggas ner för lammet igen. Det vill säga, när alla de som har burit frukt och förhärligat Kristus troget på denna jord har fått sitt erkännande, då ska dock äran och lovet gå enbart till lammet igen. De ska ta sina segerkransar och lägga ner den för lammet och ge honom all ära, till det var ju tack vare honom som de kunde bära frukt alls. Så egentligen är det lammet som ska få all ära. Det är inte vi som ska få äran, utan vi ska få vara med att ge honom äran. Så det inte blir någon skillnad i himlen mellan Guds barn. Det är bara det att i början på evigheten så ska de erkännas som har burit frukt och förhärlighet Herren. Och jag hoppas att vi alla ska vara ivriga att få vara med bland den som ska erkännas utav honom en gång. Efter Kristi domstol tar lammets bröllop vid. Och nu slår vi upp Uppenbarelseboken 19. Vi har redan läst orden. Paulus skådar in i denna himmelska boning och ser hur himlaskaran lovar Gud. Och ser hur lammets bröllop ska lägga rum i himlen under det att vedermödan äger rum på jorden. Jag tror alltså, till skillnad från vissa andra, att Kristi församling uppryckes innan vedermödans tid börjar på jorden. Jag tror inte att Gud har för avsikt att låta oss drabbas av den vrede som ska övergå jorden på grund av att vi har trätt upp i opposition emot Kristus. Utan vi ska räddas undan den. Och så står det, i sjunde versen, låt dem oss glädjas och fröjdas och giva honom äran. Honom äran. Till tiden är inne för lammets bröllop. Och dess brud har gjort sig redo. Och åt henne har blivit givet att kläda sig i fint linne. Rent, skinande och rent. Här ser du Guds härlighet iklädd. Vi har fått klätt i oss Guds härlighet. Hans egen rättfärdighet, som här kallas det heligas rättfärdighet. När vi talar om lammets bröllop, och när man talar om bröllop överhuvudtaget, så är ofta frågan, hur såg bruden ut? Hur såg brudgummen ut? Vad hade hon på sig? Vad hade han på sig? Man vill se kort och så vidare. Det är så viktigt det där. Låt oss studera bara några korta minuter. Brudgummens skönhet och brudens skönhet, alltså Kristi skönhet, församlingens skönhet, den stunden bröllopet ska lägga rum. Psalm 45 är en messiansk psalm som talar profetiskt om Messias och som innehåller något av den skönhet som brudgummen äger. Vi ska titta på psalm 45, vers 3, där det står: du är den skönaste bland människors barn. Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Så ser vi att Gud har välsignat dig i vinnerligen. Vers 9, där det står om brudgummens klädnad: av myrra, aloe och kassia dofta alla dina kläder. Från elfenbenspalatser gläder dig stränga spel. Konunga döttrar har du såsom tärnor i ditt hov. En drottning står vid din sida i guld från Ofir. Här talas alltså om brudgummen och bruden i sin skönhet. Men speciellt är det brudgummens skönhet som här beskrivs. Myrra, som var en välluktande harts från myrraträdet, som spred vällukt omkring sig. Aloe, som också var någonting som luktade gott. Det var en slags parfym som kvinnorna använde på den här tiden. En parfym från det indiska örnträdet framställdes aloe ifrån. Jag vet inte om det finns nu. Finns det nu? Aloe. Maiken som har hand om parfymer här. Det finns inget sånt nu, men det luktar gott. Kassia. Torkade knoppar av kanelträdet och som användes till välluktande rökelse. Så alla de här tre örterna som nämns talar om vällukt, talar om välbehag, talar om skönhet. Alltså framställs brudgummen som en som är välbehaglig att se på, välbehaglig att umgås med, en som är skön och vacker. Och vi kan väl inte hoppa över höga visan utan också få titta lite grann i den. Jag hoppas vi får tid till det någon annan gång mera. Som är en underbar bok i poetisk form som beskriver i sin historiska sammanhang konungen och hans brud, troligen konung Salomo, en av hans gemåler, men som i sitt profetiska sammanhang tror jag också talar om Kristus och hans brud, församlingen. Så Höga visan kapitel 5, där beskriver bruden brudgummen och säger om honom bland annat så här i vers 10: min vän är strålande vit och röd, härlig framför 10 000. Hans huvud är finaste guld, hans lockar palmträns vipor och svarta såsom korpen. Ja, det är poetiska uttryck som inte vi är vana vid, men som beskriver en oerhört skönhet för hebreerna som levde på den tiden. Hans ögon liknar duvor in vid vattenbäckar, duvor som badar sig i mjölk och sitter i mitt bräddfull rand. Hans kinder liknar välluktande blomsterängar, skrin med doftande kryddor. Hans läppar är röda liljor. De drypa av flytande myrra, som ju var en välluktande ört. Hans händer är tenar av guld, besatta med krysoliter, vackra stenar. Hans midja är formad av elfenben, övertäckt med safirer, en annan vacker sten. Vi hinner inte läsa alla verser som beskriver brudgummens skönhet. Vi har det också liknande uttryckt i uppenbarelseboken, men tänk på detta: han är den klara morgonstjärnan, han är den skönaste av alla, han är skönast bland 10 000. Kristus, brudgummen i sitt förhärligade tillstånd. Oh, hur vacker han är. Honom tillhör du, honom tillhör jag som hans brud. Han längtar att få förena sig med sin brud i härlighet. Men också bruden beskrivs så vackert i höga visan. Titta till exempel i vers 12 i kapitel 4. Där bruden liknas vid en vacker örtagård. Kom ihåg den örtagård som en gång skapades till att bli de första människornas hemvist. Hur skön Edens lustgård var, men hur den fördärvades och kom under förbannelse genom synden. Men tänk att Gud nu liknar församlingen vid en rekonstruerad örtagård som på nytt kan förhärliga Gud, som på nytt kan visa hur den Gud är. Församlingen är en underbar örtagård. Så brudgummen, Kristus, säger detta om församlingen: en tillsluten lustgård är min syster, min brud. En tillsluten brunn, en förseglad källa, dit alltså ingenting orent får komma. Så som en park av granatträd skjuter du upp med de ädlaste frukter, med superblommor som var gula blommor som kvinnorna använde för att smycka ut sitt hår och satt dem i sitt mörka hår. Det var vackert. Vackra blommor som luktade gott också. Nardusplantor som också användes för vällukt. Nardusoljan som ju fanns med där i Matteus evangelium när Maria beströk, göt olja över Jesus. Och det står att hela huset uppfylldes av vällukt. Just det, det var nardusolja, en välluktande olja. Nardus och saffran, som var ett gult färgämne som ni fortfarande vet används. Kalmus och kanel, som på den tiden också användes till just smörjelse och salvor som beredde läkedom och som luktade gott. Rökelseträd av alla slag, myrra, aloe, där har du det igen, och de yppersta kryddor av alla slag. Kryddor och örter som användes i den heliga smörjelseoljan som man besmorde prästerna med i deras tempeltjänst och som man använde för rökelsen in i templet. Tänk att församlingen beskrivs med dessa underbara frukter, som en lustgård med dessa underbara frukter. Parallellen är naturligtvis andens frukter i församlingen. Är det inte väl luktande att tala om kärlek, glädje, frid? Är det inte balsam? Är det inte som en underbar salva på människors sår att få tala om saktmod, trofasthet, godhet, återhållsamhet? Är det inte vackert när andens frukter är verksamma i församlingen? Det är en underbar lustgård, och sådan beskriver brudgummen oss idag. Tänk att han beskriver oss så. Han kommer inte med domsord och klagar över oss. I första hand han beskriver oss som en underbar lustgård. Och så står det i nästa vers: en källa lustgården är du, en brunn med friskt vatten. Ja, församlingen skulle ha detta vatten att ge, och vi har det att ge till var en som kommer. Hoppas någon kommer idag. Ett rinnande flöde från Lebanon finns i församlingen. Och han säger: vakna upp den nordanvind, och kom du sunnanvind, och blås genom en lustgård. Blås genom en lustgård och låt dess vällukt strömma ut. Må min vän komma till sin lustgård och äta dess ädla frukter. Anden kommer i församlingen och vällukten strömmar ut. När jag går över en blomsträng på sommaren och det är precis vindstilla, så måste jag böja mig ner och riktigt lukta i nära blommorna för att känna väl doften. Det problemet har jag inte när en sakta bris blåser över ängen eller genom syrenhäcken eller häggträdet. Jag känner lukten långt ifrån, och det är en vällukt som fröjdar mig. När anden får blåsa genom ditt liv, när anden får kontrollera din nya natur, så kommer andens frukter fram, och det känns i din omgivning. Och det är en väldoft, det är en härlig doft. Det är balsam för människor omkring dig, och de vill ha det. Det är underbara frukter, dessa andens frukter, min vän, som församlingen har nåden att få förmedla. Nåden att få förmedla. Och som det står i nästa vers, att brudgummen ska komma och hämta sina frukter. För det är hans frukter. Det är inte din och min prestation. Det är hans liv i och genom oss. Det är därför Paulus kan säga som han säger i andra Korinthierbrevet 2:14: lovad vare Gud som genom oss allestädes och överallt och alltid sprider sin kunskaps vällukt. Har du tackat Gud när du lägger dig på kvällen för att Gud genom dig har spritt vällukt under dagen? Tack Gud, för jag har luktat gott idag. Kan du göra det? I tro ska du göra det. För att människor genom dig har sett andens frukter. Du kanske inte själv är medveten om det. Du har inte talat med en enda människa om Gud. Gud, min dag är väl misslyckad då? Nej. Den helige ande har verkat i dig när du har överlåtit dig åt honom stund för stund. Och han har sett till att andens frukter har kommit fram när du kanske inte själv har varit medveten om det. Så tacka Gud för det. Tack Gud att du har levt genom mig idag och människor har sett Kristus i mig idag. Låt oss nu också studera något om härlighetens boning. Uppenbarelseboken 21. Hur ska den plats se ut där denna underbara sköne brudgum ska bo? Hur ska denna plats se ut där han ska förenas med bruden, denna vackra brud, denna sköna lustgård? Uppenbarelseboken 21 beskriver för oss himlens härlighet bättre än något annat ställe i Bibeln. Vers 2 ser Johannes hur den heliga staden, den nya Jerusalem, kommer ner från himlen, färdigsmyckat såsom en brud, prydd för sin brudgum. Och vi hinner inte läsa alla verser alls. Vers 10 talar om att staden är helig. Och vers 11 talar att den kom med Guds härlighet och glänste lik den dyrbaraste ädelsten. Den var såsom kristallklar jaspis. Och i verserna 18 till och med 21 så står stadens murar och portar beskrivna under bilden av de mest underbara och dyrbaraste stenar som jorden känner. Jag känner inte alla färger på dessa stenar, men jag vet att hela regnbågens prakt är representerad i dessa underbara, dyrbara stenar. Jaspis, guld, rent glas, ädelstenar, safir, smaragd, kalcedon, sardonyx, karneol, krysolit, beryll, topas, krysopras, hyacint, ametist. Gå hem och slå upp en biblisk ordbok vad alla dessa stenar representerar, vilka för färger, och du ska bländas av den skönhet som himlen måste bestå av när du förstår att den ska se ut någonting i den här vägen. Vilken underbar boning som han gick och stal för att bereda för Guds barn. Var inte ledsen om jag går bort. Jag går endast bort för att bereda i det rum till jag vill att det jag är, det ska också ni vara. Varför? För att ni ska få se min härlighet. Och Johannes säger: och jag såg i den staden inte tempel, ty Herren Gud den allsmäktige är dess tempel, han och lammet. Och staden behöver icke sol eller måne till att lysa där, ty Guds härlighet upplyser den och dess ljus är lammet. Vers 23. Samma härlighet som en gång uppenbarade sig för Mose i busken som en brinnande strålglans, samma härlighet som uppfyllde tabernaklet så att inte prästerna kunde gå in och hålla tjänst, för Guds helighet och Guds eld var så mäktigt närvarande, samma härlighet som en gång uppfyllde Salomos tempel när det var färdiginrett, så att prästerna måste gå ut, för Guds närvaro var så mäktig i sin härlighet och det var så som eld över templet. Samma härlighet ska finnas där i himlen i all sin fullkomlighet. Och vi ska då vara i sådant skick att vi kan ta emot Guds härlighet. Nu förmår vi det inte i denna syndiga kropp att på ett fullkomligt sätt skåda vem Gud är och hur hurdan han är. Men den dagen ska vi vara förvandlade och passande för denna himmelska härlighet. Dess portar, vers 25, skola aldrig stängas om dagen. Natt ska icke finnas där. En ständig evig tillvaro. Men intet orent ska någonsin komma dit in. Vers 27. Allenast det som är skrivna i livets bok, lammets bok. Allenast endast det som genom Jesu Kristi blod har blivit försonade med Gud på grund av sin tro på honom kan få komma in. Ty inget orent och endast Kristi blod kan rena. Så du måste ha med Kristi blod att göra, min vän, om du en gång ska få plats i himlen. Du måste ha plats för honom här nu, om du ska ha plats hos honom där då. Kapitel 22. Ingen förbannelse ska vara mer. Och Guds och lammets tron ska stå där inne. Och hans tjänare skulle tjäna honom. Och det är vidare. Det blir ingen semester i himlen, om du hade trott det. Det blir en underbar aktivitet. Du som är gammal och grämer dig över att du ingenting kan göra med dina händer. Du skulle vilja göra så mycket. Men här sitter jag, är sjuk och kan ingenting utföra. Jag är värdelös. Inte alls, det är du heller inte. Men där i himlen, min vän, ska du absolut inte få vila. Det är inte det som himlen är beredd för, utan en ständig skaparaktivitet där hela din personlighet ska komma till uttryck för att förhärliga Gud. En tjänst både dag och natt, i glädje och fröjd över att få vara i hans närhet. Vi ska skapa, vi ska växa till i kunskap om honom, vi ska växa till i kärlek till honom, vi ska växa till i vår vilja att alltid vilja tjäna honom. För vi ska se hans ansikte. Till sist, vi får hoppa över några punkter här eftersom tiden har gått. Ni kan läsa det i kompendierna. Låt mig dock säga att brudgummen längtar efter den dag då han ska få förenas med bruden. Brudgummen längtar efter den dagen. Det är inte så som många tror, att varför ska jag få vara här nere? Jesus, varför kommer du inte? Jag längtar ju efter dig. Han längtar också efter dig. Det är det naturliga i detta, att Gud har använt just detta bildspråk, brudgum och brud. Det uttrycker ju detta kärleksförhållande. Och vem är den brudgum som har sagt till sin förlovade, älskade, att jag ska bara åka bort, jag ska åka bort till ett annat land, eller där vi ska bo, jag ska bygga ett hem åt dig, en vacker villa, och när villan är klar, min vän, då ska jag komma att hämta dig. Tror ni inte han, när han håller på att bygga denna villa, längtar efter sin fru, han ser sin blivande fru, han ser rummet där hon och han ska ligga, han ser lägenheten, han ser, här ska vi leva i en underbar gemenskap tillsammans, och så vidare. Han längtar efter henne, och när tiden där inne, då kommer han. När det är klart, då kommer han. När Kristi församling har fullkomnats, då kommer han. Men han har syfte med dig och mig under den tid som vi fortfarande är kvar här. Han har ett syfte med oss, nämligen det som är temat för församlingsveckan, att vi ska vara kanaler för hans härlighet. Han arbetar med oss för att vi ska bli mer och mer lik Jesus varje dag som går, att vi ska förvandlas mer och mer till hans avbild, så att vi bättre och bättre ska återspegla honom för världen. Gud har ett syfte med din och min tillvaro här på jorden. Om du också ligger bunden vid en sjuksäng och tycker dig ingenting kunna göra, Gud arbetar med ditt inre. Gud arbetar med ditt inre. Han gör det mera och mera lik Jesus. Han har tålamod med dig. Han vill förvandla dig stund för stund. Genom alla omständigheter i ditt liv vill han göra dig mer lik Jesus. Så varje dag du har är viktig. Ingen dag du får av Gud är onödig. Så länge du är kvar har du en uppgift här nere. Kom ihåg det, min vän. Klaga inte över den dag du ser. Gud har en mening med varje dag du får, och han längtar själv att få återförenas med dig. Då ska du få se honom, och då ska du förstå, tack att jag fick tjäna dig här nere. Ja, om det finns möjlighet att ångra sig då, men det gör det inte. Varför gjorde jag inte mer? Men den ångesten vill jag inte alls försöka få in här. Jag vill istället få din motivation att brinna till och växa till, genom att förstå vilken härlig Kristus som du har att tjäna, vilken härlig brudgum som du har att ge ditt liv åt. Du ska återspegla honom så länge du är här. Han är helig. Han vill att ditt liv ska vara heligt. Han är den som vill återspegla sig själv genom dig. Är han inte värd att få ditt liv? Är han inte värd att få dina gåvor? Är han inte värd att få hela din personlighet? En dag ska ditt verk belönas, min vän. En dag ska du vara hemma. Det var en indien missionär, en kina missionär, som kom hem efter 20 långa år i Kina till Amerika. Och han tänkte väl, nu ska de väl välkomna mig hem och tacka mig för denna långa tid av trohet som jag nu har fått tjäna. Detta var på 40-talet, under krigsåren. Och en av ex-presidenterna var med på samma båt som närmade sig New York. Och när man kom in mot kajen där, så stod massor med folk på kajen. Och musikkårer stod uppställda. Och det var en underbar atmosfär och ett jubel när båten lade till. Men jublet gällde naturligtvis presidenten, som steg av båten och vinkade glatt mot folkmassorna som jublade åt honom och tog emot honom på det mest hjärtliga sätt och praktfulla sätt man kunde där borta i Amerika. Men missionären steg av båten och ingen mötte honom. Och han blev bitter i sitt hjärta. Här har jag tjänat tappert i många år på ett missionsfält, och ingen är här för att tacka mig. Ingen är här för att välkomna mig hem. Och han gick in på sitt hotellrum där i New York, ensam och bitter. Hans fru var med också. Hon hade lite bättre förstånd. Så hon sa, jag går ut och lämnar det här till dess att din bitterhet har försvunnit. Och så gick hon. Och han gick på knä inför Gud och bad att få svar på denna svåra fråga. Varför ska inte mitt verk uppskattas, Gud? Varför ska jag inte välkomnas? Och efter en stund så sa Gud till honom, ja men Henry, du är ju inte hemma än. Du är ju inte hemma än. Och han reste sig upp från sina knän och grät. Tack och lov, vad gör det om jag inte får mitt erkännande här i tiden? Jag vill tjäna honom, till en dag ska jag välkomnas i himmelens härlighet. Då blir jag välkomnad. Om inte mitt verk uppskattas här, till det gör det inte i denna tid nödvändigtvis. Det kan aldrig uppskattas på det sätt som det egentligen behöver uppskattas, till vi förstår inte dess verkliga värde. Men en gång ska vi förstå det när han säger: välkommen, välgjort, du god och trogne tjänare. Min vän, du tillhör väl honom. Du är väl på väg dit. När manskören kommer ska du komma fram och böja dina knän här i första bänkraden, om du inte tillhör Jesus Kristus. Ta emot helighetens konung i ditt hjärta. Amen.
Stå upp och till sist gemensamt sjunga sången 654.
Och när vi sjunger den sången, mina vänner, om det finns någon som inte har mött helighetens konung Jesus Kristus, kom idag. Han är verkligen värd att få frälsa dig. Dröj inte, kom fram under det vi sjunger den här sången till främsta bänkraden. Vi ska bedja för dig.